2. Kotskesanden, nordväst 2. Landsort, Ost 8. Skarpe, nordväst 2. Svenska Högarna, nordväst 5. Söderarm och Finska Ute, nordväst 8. Nyhamn, nord 8. Märket och Örskär, nordväst 12. Äggegrund, nordväst 11. Kuggören, nordväst 7. Brämön, nord 9. Lunge, nord 3. Skagsudde, nordväst 3. Jännesklubb, nordost 3. Holmön, nord 3. Bjureklubb, nord 13. Peter Önskär, nord 4. Rödkallen, nord 6. Kemifyr saknar tyvärr uppgift. Och slutligen så har vi Storön med nordväst 2 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången och ni hör oss igen imorgon klockan 05.55 och då med en sjörapport. Med det så vill jag önska er alla som lyssnar en riktigt god kväll och även en riktigt god natt.
Här är Ekot och vi börjar i Malmö där ett stort område har spärrats av ikväll och ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats efter att flera farliga skarpa föremål har upptäckts i Västra hamnen. P4 Malmöhus reporter Moa Lundgren rapporterade från platsen tidigare ikväll.
Här i närheten av Einar Hansens esplanad uppmanas allmänheten att hålla sig borta från fönster och balkonger och att undvika de närliggande områdena. Polisen har spärrat av ett stort område och utanför avspärrningarna har personer samlats som inte kan komma in i sina lägenheter. Polisen har även inlett evakuering av lägenheterna och det nationella bombskyddet är på plats för att undersöka föremålet.
Leif Fransson är presskommunikatör hos polisen i Region Syd.
Bombskyddet tillsammans med tekniker har ju då gjort en bedömning att era farliga skarpa föremål då, som ligger på ett och samma ställe.
Från reporter på plats så har vi hört om en ambulans som har kommit till platsen. Kan du berätta varför den är där?
Och det är ju en säkerhetsåtgärd som vi alltid gör. Ambulans och räddningstjänst, och det är ju utifrån att vi vill ta höjd för om det värsta skulle inträffa så ska de finnas tillgängliga.
Sa Leif Fransson, polisregion Syd. Reportrar Moa Lundgren och Emil Larsson, P4 Malmöhus. Idag har aktiebörser världen över fallit kraftigt efter beskedet att Kina svarar på de handelstullar som Donald Trump inför. Och alldeles nyss så stängde börserna i USA och vi har nu med oss vår USA-korrespondent Roger Wilson. Och ja, hur ser det ut på börsskärmarna där hos dig?
Ja, de röda siffrorna fortsätter, de stora aktieindexen faller, det senaste årets uppgång på börsen utraderad. Dow Jones slutade på minus 5,5%, Standard & Poor's på minus 5,98% och Nasdaq på minus 5,82%. Och frågan är ju nu om det här är en chockeffekt efter Trumps tullbesked som kommer att korrigeras senare eller om det är början till en varaktig nedgång.
Mm. Och börser har ju som sagt fallit över snart sagt hela världen idag. Har det kommit några reaktioner på det här från president Donald Trump?
Ja, det har postats flitigt på hans sociala mediekonto på plattformen Truth. Nu senast för ungefär en halvtimme sen så skrev han "Only the weak will fail", bara de svaga kommer att misslyckas. Han har också upprepat sina budskap om att utländska investerare kommer att välja USA för sina investeringar i framtiden. Nu är tiden inne för att bli rikare än någonsin tidigare, skrev Trump. Och han har också sagt att han inte kommer att ändra sina policies. Han har också skrivit att han talat med Vietnams ledare om att det landet ska slopa tullar för amerikanska varor om de kan göra en uppgörelse med USA. Och det visar ju också att det kan finnas förutsättningar här för att det kommer att hända saker med importtullarna framöver efter förhandlingar.
Mm. Och i övrigt, vad har det kommit för reaktioner på det som nu händer i USA?
Ja, det är en stor osäkerhet inför vad som väntar landet. Är man inne i en förhandlingsfas med sina handelspartners runt om i världen, eller kommer de här tullarna att fortsätta att ligga kvar på de nivåer som Trump presenterat? Det här gör det svårt för företag att fatta stora beslut, men också för privatkonsumenter. Kan man göra stora investeringar när det ekonomiska läget är så osäkert?
Säger vår USA-korrespondent Roger Wilson. Och i Stockholm så stängde börsen idag på minus 4,2%. Och läget är bekymmersamt, det säger Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank.
Nu har Kina valt att svara med motåtgärder på de tullar som USA har infört. Och det här är ju det scenario som vi egentligen helst inte vill se. Och risken för att vi till slut får en lågkonjunktur ökar. Och det syns på börsen nu. Osäkerheten är väldigt, väldigt hög. Och marknader över hela världen rasar brant.
Eskaleringen riskerar att påverka hela världsekonomin negativt, säger Landeborn.
Ju fler tullar som införs, desto större är risken att det kommer påverka hushåll och företag negativt.
När börsen faller så kan det också leda till att konsumtionen minskar, vilket i sin tur kan slå mot jobben.
Den skyhöga osäkerheten kan få både människor och företag att skjuta på inköp, skjuta på investeringar. Och ju längre det förblir så, desto större är risken att det börjar få konsekvenser för arbetsmarknaden och konjunkturen.
Reporter där, Viktor Jensen. Och de fallande börskurserna, de väcker oro bland många svenska småsparare. Vi hör Stockholmsbon Klara Isaksson.
Jag blundar mig igenom krisen. Jag har ju investerat lite i aktier, men har inte vågat gå in och kolla. Men jag satsar på långsiktigt sparande, så jag tänker att den här dippen kommer kanske förhoppningsvis inte påverka mig så jättemycket i det långa loppet.
Jag vet inte, alltså det har ju gått dåligt i flera år redan. Så jag menar, det är ju som bara en ständig kamp.
Ja, en ständig kamp för Skellefteåbon David Burvald och många andra svenskar med pengar på börsen i dessa kristider. Men för den 66-årige lokalvårdaren Carlos Jorquera får börsnedgången ingen större direkt effekt. Han kämpar redan med att klara av de fasta kostnaderna varje månad.
Nej, jag kan inte spara pengar. Jag känner att det är 16 000 per månad. Det är inte så mycket. Jag betalar hyra nästan 8 000, el, internet, mat. Det är jättesvårt att spara pengar. Det funkar inte nu.
Reporter Felix Österpersonne. Och näringsminister Ebba Busch varnar svenska företag för att lämna Sverige och istället etablera sig i USA för att på så sätt undkomma de nya amerikanska tullarna.
Välj inte världens mest oberäkneliga ledare. Man vet vad man får i Sverige, man vet vad man får i EU.
Igår sa Volvo Cars vd Håkan Samuelsson till Ekot att företaget kan komma att välja att producera fler bilar i sin fabrik i USA och såg framför sig att företaget skulle växa och inte behöva skala ner på verksamheten i Göteborg. Och så här svarar Ebba Busch på det.
Mitt budskap är det rakt motsatta. Jag menar att det är riskfyllt med både bolags framtid och arbetstillfällen att göra en flytt till ett land som just nu leds av en så oberäknelig ledare.
Så hur kan då regeringen göra för att se till att företagen stannar? En kraftfull respons mot USA, hårt mot hårt. Och fortsatta regelförenklingar för företag, säger Ebba Busch.
Lätta regelbördan rejält.
Reporter Katarina Helmersson. Och USAs president Donald Trump förlänger tidsfristen för TikTok när det gäller att få till en försäljning så att appen till största del får amerikanska ägare. Den nuvarande fristen löper ut imorgon, men nu får ägarbolaget ByteDance alltså ytterligare 75 dagar på sig. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard har nu pratat med sin turkiska motpart om journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Hon betonade att Sverige vill få hem Medin så snabbt som möjligt, men i övrigt är utrikesministern mycket förtegen.
Jag går inte in på exakt vad han sa i vårt samtal.
Skulle du beskriva det som ett framgångsrikt möte? Tror du att det ger någonting?
Jag går inte in på det, men jag var som sagt mycket tydlig med vår ställning och våra förhoppningar.
Ja, mycket mer än så ville Maria Malmö Stenegard inte säga om sitt samtal med Turkiets minister. Malmö Stenegard beskriver det som ett känsligt fall. Hon vill inte heller säga något om hur regeringen jobbar vidare med det.
På grund av känsligheten i fallet så kan jag inte gå in på exakt det.
Mötet med Hakan Fidan ägde rum i samband med NATOs utrikesministermöte här på Alliansens högkvarter i Bryssel. Och när det gäller den stora NATO-frågan om USAs fortsatta engagemang för alliansen, där var Malmö Stenegard desto tydligare.
Alla försäkrar att USA står bakom NATO, artikel 5. Litar du verkligen på det?
Ja, det gör jag.
Samma budskap kommer från de flesta andra, inklusive USAs minister Marco Rubio och NATOs generalsekreterare Mark Rutte.
I would say let's stop worrying about whether the US is leaving NATO. They are not.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Och skogsbranden mellan Gimo och Hargshamn är nu under kontroll, det säger räddningstjänsten till P4 Uppland. Men både helikoptern som vattenbombat och brandmän på marken kommer att stanna kvar i området under kvällen och natten för eftersläckningsarbete. Så vädret imorgon väntas sol som i Östersjölandskapen och Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. Temperatur från i sydväst knappa 10 plusgrader till längst i norr runt 0 eller enstaka minusgrader. Den här sändningen den producerades av Gunilla Österlund och presenterades av Johan Hellström.
Här är Radiosporten som inleder med fotboll och Nations League där det svenska damlandslaget besegrade Italien på nationalarenan i Solna i en händelserik match som fick ett sent avgörande.
Sverige för ett ledningsmål, segermål, Rolf straffspark skjuter i mål!
Fridolina Rolf, det blir seger med 3-2 tack vare straffmål på övertid. Vad var känslan när du klev fram där och skulle skjuta straffen?
Bra känsla. Jag visste hur läget var och vi krigade 90 minuter och i det läget då vill man hjälpa laget och jag kände mig trygg och jag gillar straffar så att det var, ja, gå dit och sätta dit den.
Hur gick snacket inför och när det blev klart att det skulle bli en straffspark i och med att Angeldal sköt den första och missade? Hade ni något dialog mellan er inför straffen?
Vi diskuterade det. Vi är uppsatta som straffskyttar så jag var sugen och allt var bra med det så det var inga konstigheter.
Säger Fridolina Rolfö till Andreas Lundin. Jag hörde också referent Sigge Sanner. Sverige mötte Wales på tisdag. I curling-VM så missade lag Niklas Edin att säkra en slutspelsplats då det blev förlust mot Italien. Nu avgörs det i natt när Sverige möter Norge i den sista gruppspelsmatchen. Svenska golfstjärnan Ludvig Åberg visar ingen vidare form inför stortävlingen Masters nästa vecka. Åberg ligger i nuläget delad 78 i PGA-tävlingen i Texas, USA och ser ut att missa kvalgränsen och inte få spela vidare. Alla har dock inte spelat klart än. Första semifinalen i herrarnas hockeyslutspel drog igång ikväll. Brynäs inledde med att vinna den första matchen i bästa av 7 med 4-1 hemma mot Skellefteå. Och i Hockeyallsvenskans slutspel så vann Djurgården igen mot Södertälje i semifinalserien. Bästa av 7 gäller, Djurgården leder med 2-1. Innebandy slutspel, två lag klart för semifinal. Pixbo på här sidan vann sjunde avgörande matchen mot Kalmarsund och Täby på damsidan slog ut Ändre i kvartsfinal. Sporten Johan Bengts.
Där är P1, Sveriges Radio.
Sist var det ett virus, nu är det handelstullar. Värsta börsraset sedan början av pandemin och det är blodrött när USA-börserna stängde för veckan för en liten stund sedan. Imorgon skulle TikTok stängas i USA men Donald Trump förlänger tidsfristen igen. Kommer Kina och USA komma överens om TikTok när de samtidigt inför tullar mot varandra? Och det är en vecka sedan den stora jordbävningen i Myanmar. Vi hör mer om det under dagens kvällens program också. Det här är Studio ikväll. Jag heter Mattias Rensmo. Innan vi går till USA vill jag bara säga att de farliga föremålen i Malmö har hanterats på plats och faran bedöms nu vara över. Det här meddelade polisen för ett par minuter sedan och det viktiga meddelandet till allmänheten kommer att återkallas inom kort. Det här rör alltså Västra hamnen i Malmö. Och nu om en blodröd dag på världens börser. De amerikanska börserna stängde precis och har därmed haft den sämsta börsveckan sedan början av pandemin 2020. Och det här gäller både i USA och i Sverige. Och i USA finns vår USA-korrespondent Roger Wilson. Hur är stämningen på Wall Street idag?
Ja, den är väl orolig och osäker får man väl säga om man vill vara underdriva. Det är ytterligare röda siffror på alla de viktiga indexen och bland väldigt många aktiekurser för väldigt många olika typer av företag. Hela det senaste årets börsuppgång utraderad. Standard & Poor's index har sin största veckoförlust på 5 år. Och nedgångar för företag som till exempel Tesla men också Caterpillar som gör jordbruksmaskiner och även AI-chip-framställaren Nvidia har också fallit mycket. Så det slår mot olika branscher och väldigt brett. Och det är ju den här stora osäkerheten kring vad de här tullarna kommer att innebära för amerikansk ekonomi och för handeln i stort som leder till de här nedgångarna.
Ja, för Donald Trump tillkännagav ju sitt stora tullpaket i onsdags, det är ju fredag idag. Vad säger Trump nu om den här stora nedgången?
Ja, det senaste han postade som jag sett på hans sociala medieplattform Truth, det var only the weak will fail, bara de svaga kommer att misslyckas. Och man kan väl säga att budskapen på hans konto där har förändrats en del. Igår var det en del, eller i natt, amerikansk tid, var det en del som var golfrelaterat innehåll. Idag har det varit mer politiska och ekonomiska utspel. Bland annat så kommenterade han Kinas val att svara med egna tullar riktade mot USA med att Kina fick panik och spelade det här spelet fel. Det enda de inte kan ha råd att göra. Han har också sagt att han har pratat med Vietnams ledare om att de ska slopa tullar för amerikanska varor om de kan göra en uppgörelse med USA. Och det här är ju ett tecken som skulle kunna vara positivt för marknaden. Alltså att de amerikanska tullarna i mångt och mycket skulle kunna vara ett slags inledning på förhandling med handelspartners. Men han har också sagt på Trump i ett annat inlägg att han inte kommer att ändra sina policies och upprepa sina budskap om att utländska investerare nu kommer att välja USA för sina investeringar. Nu är tiden inne för att bli rikare än någonsin tidigare, skrev Donald Trump.
Ja, för samtidigt är det ju många som förlorar pengar när börserna rasar. Jag tänker Trumps allierade, är de trogna sin president fortfarande?
Webbsajten Politico har försökt få reaktioner inom både den politiska världen och företagsvärlden. Och det är en ganska intressant artikel att läsa där deras analys är att folk är skräckslagna över tillståndet just nu. Både när det gäller näringsliv och i den politiska världen. Men att man fruktar Trumps vrede mer. Att det är alltså få som kritiserar det som hänt öppet. Andra menar också att det kan ligga strategiska skäl till att man inte tar en öppen konflikt med Trump. Texas-senatorn Ted Cruz har i alla fall gått ut och talat och pratat om riskerna med Trumps taktik här och riskerna om det blir ett långvarigt handelskrig. Och det ses som en ganska tydlig signal om att nervositeten bland politikerna växer bland republikanerna. Men det finns förstås också lojala Trump-anhängare som menar att Trump har sagt att det ska göra ont ett tag men bli bättre sen och att man har förtroende för Donald Trump och hans plan om att göra Amerika rikt till ett rikt land där industrin där industrivärlden ska blomstra.
Men vad är Trumps plan egentligen?
Ja, det som gör det lite svårt att förklara det är ju att Trump har flera olika typer av argument när han förklarar sin plan. De här tullarna ska förverkliga en rad olika mål som kanske inte alltid fullständigt hänger ihop. Dels är det tänkt att de ska utjämna handelshinder som ju Trump menar drabbar USA på ett orättvist sätt. Men han pratar också om de här tullarna som en intäktskälla som kan finansiera statsbudgeten och hålla den federala skatten låg. Men de här förhandlingarna kring tullavgifter kan också användas för att vinna andra segrar som när Trump nu menar att han kan använda tullarna och hotet om importtullar för att nå en uppgörelse med den kinesiska staten om appen TikToks framtid. Så att det är väldigt många olika saker som ska uppnås med det här. För att om det är en förhandlingsfråga och handelspartners kan få ner tullarna, då kommer han ju inte att få de här fantastiska intäkterna som han då menar ska finansiera statsapparaten. Det finns också, har också dykt upp lite mer tydligt, tycker jag, nu vissa säkerhetsaspekter på att få hem en del produktion till USA. Alltså att det är säkerhetspolitiskt olämpligt att allt för mycket varor produceras utanför landet och att det gör USA sårbart. Någonting som vi ju till exempel såg under covid-pandemin. Och det är möjligt att den typen av argument kommer att bli vanligare här framöver.
Roger Wilson säger det, vår USA-korrespondent med oss från San Francisco. Mer om USA och Donald Trump nu, för han skjuter upp TikTok-förbudet i USA ännu en gång. Imorgon så skulle den här populära appen riskera att slockna i USA igen. Ultimatumet var detsamma, sälj företaget eller bli förbjudna. Men nu ikväll så meddelade Trump att han skjuter upp förbudet drygt 2 månader till för att USA och Kina ska hinna komma överens. Och tidigare ikväll så pratade jag med Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet om den här stora striden om TikTok.
Alltså egentligen från början så har det ju liksom om man går tillbaka till var den här konflikten kommer ifrån på något vis, så är det ju en spänning där USA anklagar i princip Kina för spioneri, kan man säga, på något vis via den här appen liksom, och att datan av amerikanska användare hamnar liksom i fel händer. Det här har då förnekat från TikToks sida. De förnekar också att de har en koppling till den kinesiska staten på det viset också. Men alla har egentligen vetat att det är en slags proxykonflikt nästan mellan de här två länderna kring hur det här ska skötas. Och om man liksom tittar på hur den tänkbart skulle kunna liksom redas ut, så verkar det som har läckt åtminstone hittills säga att det kanske blir någon slags, kanske inte ett fullständigt uppköp, utan snarare att det blir kanske någon slags samarbete där den befintliga ägaren då ByteDance, som är ett kinesiskt företag ursprungligen, får äga en bit av företaget, och sen så kommer det in kanske nya amerikanska investerare som äger en annan bit. Men det är klart att givet då den här ganska frostiga relationen mellan de här länderna just nu, idag så kom ju till exempel kinesiska strafftullar som är liksom ett svar på de amerikanska på 34%. Så att det tyder ju inte på att det blir mindre frostigt mellan USA och Kina. Och om man då tänker sig ett scenario där de skulle liksom i princip samarbeta indirekt, när man liksom samäger en app som TikTok, då är frågan om de kommer kunna göra det på ett bra och effektivt sätt.
Men blir appen verkligen mindre osäker eller minskar risken för att man delar data med Kina om Kina fortfarande äger en del av den här appen, eller ByteDance då, ett kinesiskt bolag?
Ja, det här är en väldigt bra fråga. För redan idag så finns det ju projekt då som TikTok själva pekar på sig att de lagrar mycket av deras data i USA. Till exempel på egna specifika servrar. Så de menar ju på att det här redan har reglerat, så att säga. Vad som gör det liksom ytterligare komplicerat är ju att de, ska man säga, bevisen som den amerikanska kongressen har tittat på, som låg till grund för det här beslutet att man skulle då förbjuda TikTok helt och hållet, de har nästan ingen annan sett. De har inte vi fått se heller. De är liksom hemliga, så det är svårt att bedöma vad det är TikTok har gjort som var så illa så att man ville liksom stänga av och förbjuda den helt och hållet. Men det är klart att om det var på den nivån, då kan man ju åtminstone tänka sig att det verkar ju märkligt att vilja samäga en app tillsammans med någon som då pysslar med någonting som var så allvarligt att man vill kasta ut dem i landet. Så att den här lösningen framstår ju mer och mer som någon slags, alltså mer av en ekonomisk förhandling mellan liksom Trump och affärskollegor till honom, så att säga, mer än den kanske mer säkerhetspolitiska frågan som var där det här började från början.
För det här är ju en lag, det röstas igenom i kongressen att om ByteDance inte säljer den amerikanska delen av TikTok till ett amerikanskt bolag så ska de förbjudas och kastas ut. Kan man bara strunta i den lagen?
Egentligen har de redan struntat i den delvis, för att den förlängningen som skedde utifrån det, för det är precis rätt det som du beskriver, det var egentligen Trump själv som förlängde detta. Det var inte kongressen som röstade igenom en sån här förlängning. Det finns liksom en del av den lagen som säger att om man är nära i förhandlingarna, så att säga, så kan man skjuta upp det lite grann, men kongressen har inte tagit det beslutet. Så egentligen är det här Trump som på egen hand har bestämt sig för att förlänga det Men egentligen är ju det här för att kongressen inte agerar gentemot presidenten på det sättet som de har rätt att göra enligt liksom amerikansk konstitution. Det är bara att det sker inte för tillfället, och det sker ju inte gällande många andra frågor heller för den delen.
Nej, majoriteten är väldigt lojal Trump i kongressen.
Så är det just nu.
När Trump var president förra gången, hans första mandatperiod, då beskrev han TikTok som ett hot mot nationell säkerhet och att det skulle förbjudas. Sen i valrörelsen inför den här mandatperioden, då lovade han att rädda TikTok. Vad var det där för omsvängning?
Ja, det var Trump egentligen. När han tog upp det ursprungligen så var det en väldigt kontroversiell hållning, och det kanske var innan de här bevisen hade lagts fram egentligen. Och det var ju kanske mer en fråga kring hans hållning gentemot Kina överhuvudtaget då, vilket liksom talar lite för den här proxy-situationen som jag nämnde tidigare. Sen omsvängningen tycks ju varit dels att han själv då var ganska populär på de här kanalerna, och att själva det här tänkbara förbudet framförallt var väldigt impopulärt bland framförallt unga väljare. Det här är ju en väldigt, väldigt stor populär app bland många, inte bara unga ska jag säga, men kanske primärt unga i USA. Såklart inför ett val så finns det ju en viss opportunistisk effekt att säga att man kommer rädda kvar någonting, även om han då var den som initierade förbudet från första början. Sen så fanns det andra tänkbara komponenter som skulle kunna spela in. En väldigt stor republikansk donator, Jeff Yass till exempel, han är en delägare i TikTok, indirekt via några av hans företag till exempel, och han skulle då stå och förlora väldigt mycket. Svårt att säga om de här två sakerna hänger ihop direkt, men det fanns flera olika omständigheter som man åtminstone kan tänka sig kunde påverka ett sådant beslut om att initialt vilja förbjuda och sen kanske därefter vara den som framställer sig själv som en räddare för precis samma sak.
För det är ju ett stort och dyrt företag värderat till många miljarder. Är problemet att det inte finns någon som har råd att köpa, eller är det att ByteDance inte vill sälja?
Det är det senare som är problemet. Det är förvisso ändå en jätteapp, men det är också en oerhörd liksom framgång. Och att det är nog jättemånga företag som skulle vilja det om de hade fått lov att göra det. Dels har du då det två problem med själva liksom uppköpet. Och det första är att Kina då inte kommer vilja sälja under vilka omständigheter som helst. De kommer liksom vilja att tappa greppet om den här produkten på det sättet. Så det är liksom den första och den mest komplexa. Den andra saken som gör det komplicerat är ju konkurrenssituationen. Om du tar ett företag som Meta då, som är ägarbolaget till Facebook och Instagram till exempel. Om de skulle köpa upp det, då skulle de kanske hamna i en alldeles för stark marknadsposition. Instagram idag med sin Reels-produkt är väldigt likt så som TikTok ser ut. Så att skulle de äga båda de två, då kanske de skulle få en för dominerande ställning. Så det är också en sån sak som har spelat in. Alltså, hur kan man hitta liksom en köpare som egentligen har tillräckligt mycket resurser men som inte stör marknaden i den grad så att det blir förstörden så att säga.
När har vi en slutgiltig lösning på det här?
Ja, man ska tro det som har läckt ut, så är det åtminstone förhandlingar som pågår som sagt. Och hade det här inte skett, de här stora strafftullarna precis nu, så hade jag nog kanske trott att men inom en vecka kanske vi har åtminstone ett förslag. De här tullarna tycker jag komplicerar situationen lite, för det eskalerar liksom mellan de här länderna på ett sätt att det kommer påverka alla frågor. Och det här blir som en fråga som är större än bara TikTok plötsligt, vilket är ju säkert ganska komplicerat för de som jobbar med det här och de som sitter och försöker ta fram den här förhandlingen. Liksom. Men det är svårt att bedöma. Har man lärt sig någonting av den här liksom administrationen och dess policies är ju att det är svårt att bedöma förrän det händer.
Säger Björn Jeffrey som är techanalytiker på Svenska Dagbladet som jag pratade med tidigare ikväll. Och Donald Trump säger alltså att tidsfristen innan TikTok stoppas eller säljs förlängs ytterligare 75 dagar nu ikväll. Mer tullar nu när vi återvänder till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Mikael Sjödell och Monica Saarinen.
Ja, det har varit fortsatt skakigt på världens börser idag. Även börsen i New York backade vid öppning för en halvtimme sedan. Oron för ett handelskrig är nu ett faktum efter att Kina svarat på Donald Trumps tullhöjning med egna tullar på amerikanska varor.
Ett extra tillägg på 34%, lika mycket alltså som Trumps senaste höjning. Och detta ska börja gälla 10 april, alltså dagen efter Trumps tullpaket rullas ut.
Hanna Sahlberg, Kina-reporter här på Ekot, är med oss nu. Varför? Varför svarar Kina på detta sätt?
De känner sig tvungna. Det är inte så att Kina har velat göra det här. Tvärtom så har man varnat i flera veckor för att det här kan förstöra hela världshandelssystemet. Och det gör man ju för att Kina har tjänat på världshandelssystemet. Det man gör nu, det är att försvara sig med samma medel. Man slänger på samma tullsats som USA har slängt på Kina. Kanske i förhoppning att det ska få igång en förhandling. Men man har i så fall bara en vecka på sig att lösa det här.
Vi kanske ska reda ut också, vad är det för produkter som Kina och USA handlar med varandra och där det här kommer bli en stor fråga?
Till att börja med så handlar ju USA från Kina och det är den stora delen av handeln och det som Donald Trump är irriterad på. Och det handlar om att Kina exporterar till exempel mycket elektronik, mycket textil och det är både till amerikansk industri som vill kunna använda de bästa och billigaste råvarorna och till amerikanska konsumenter som nu alla riskerar att drabbas då av höjda priser. Och i andra riktningen så vill Kina gärna importera spannmål, det är allt från majs till oljefrön, sojabönor från USA. Och man importerar fortfarande, även om det har minskat en del, energiprodukter som olja och gas. Men där har Kina varit noga de senaste åren när det har surnat med USA att försöka importera också från andra källor så att man inte är lika beroende.
Men visst är det väl så också att Kina tillverkar en del av den elektronik som egentligen i grunden är amerikansk. Alltså telefoner och datorer och så vidare.
Absolut, det är lager på lager. Det är väldigt komplicerat och det är därför många är så rädda nu. Därför att man vet ju inte riktigt vad konsekvenserna blir i slutändan om man börjar riva upp de här alla kedjorna av handel och folk som har tjänat på att hitta det billigaste här och det bästa där och tillverka där och flytta produktionen dit och så. Då har både faktiskt amerikanska och kinesiska företag kommit fram till att det är bra att tillverka i Sydostasien. Eftersom Kina börjar få brist på den här billiga arbetskraften som man har haft tidigare år och blivit så stort i exporten på. Så att många kinesiska företag har krupit ur Kina på grund av den anledningen. Och också på grund av att när det har surnat med USA har man tänkt att ja, men det är ju bättre att vi inte tillverkar, alltså att det står made in China utan att det står made in Vietnam.
Och där förstår jag, USA har ju gjort något liknande. Man har letat Precis. Efter att börja placera sig i tredje land. Funkar den där strategin?
Ofta i Vietnam. Ja, ja. Nu har ju Vietnam fått 46% tull bangat i huvudet också. Kina är nu uppe på 54% tull från USA sammanlagt. Och ja, det ser ju liksom bara krångligt ut för alla och alla kliar sig i huvudet idag.
Hur pratar man om detta i Kina då?
Det är en unison negativ kör som alltifrån kinesiska utrikesdepartementet till alla experter som du kan hitta som säger att det här är destruktivt. Och naturligtvis vill man att får det framstå som att Kina också tvår sina händer. Att man är noga med att Kinas tullar mot USA börjar gälla dagen efter. Att USAs tullar börjar gälla mot Kina. Men man har också visat sin styrka, sin unika position i världshandeln som man har när det gäller sådana saker som sällsynta jordartsmineraler som numera nästan bara tillverkas i Kina och som alla som tillverkar elektronik, elbilar och sådana saker behöver köpa in. Då har man lagt exportrestriktioner på det då för att visa sin styrka, sin makt mot USA. För USA är till största delen beroende av Kina för just
Biter
de här
det där då?
Ja, det är frågan om. Sannolikt så kommer det ju få alla att se om sitt hus. Mm. Både amerikaner och europeer kommer att försöka se om de kan hitta och tillverka saker själva. Men det är ju inte någonting som går över en natt. Och det kanske inte ens blir lika bra som det har varit hittills.
Du, vi har ju hört då hur börserna verkligen, hur det bara skakar överallt i Sydostasien också. Har Kina någon börs där det händer saker också, eller?
Ja, nej, det går ju inte, alltså, det går inte bra någonstans.
Nej. Men de har en börs i alla fall där.
Ja, de la ner sin börs. Ja, de la ner sin börs under kulturrevolutionen. Men sen sprang den ju upp igen i och med att man började göra marknadsreformer på 90-talet. Och det här är ju en intressant historia som du kommer in på, Monica, nu.
Jaha,
för att
okay.
Det var ju Kina som blev inbjudet av USA, mer eller mindre, i världshandelsorganisationen. Och idag så har Kina lämnat in ett klagomål, en stämning nästan kan man säga, i världshandelsorganisationen för att klaga på att USA inte följer reglerna i sin egen kapital. Bok.
De känner sig lite lurade eftersom de blev inlurade då i det här världshandelsorganisationen.
Lurade och lurade, de har varit smarta och de har tjänat mycket
ja.
På det.
Ja, ja. Tack så länge, Hanna Sahlberg. Vi ska säga välkommen till ytterligare en gäst.
Ja, Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du, kan vi konstatera nu att det är ett handelskrig, eller?
Ja, det liknar väl det. Det beror lite på vad som sagt de här fall som vi hörde i förra inslaget om det här, den här veckan man har på sig om det, innan det löses på riktigt. Så man vet ju inte riktigt än, men det verkar vara på väg dit, ja.
Okej, så det är först när vi ser att tullarna träder i kraft, då är kriget här, så att säga. Handelskriget.
Ja, precis. För nu är det ju fortfarande lite oklart vad som... Det ändras ju för lite från timme till timme vad Trump och hans mannar säger för någonting. Så man måste väl vara lite försiktig. Men det ser oroväckande ut faktiskt.
Ja. Men du, många gör ju den här jämförelsen med den här tullchocken, om man får kalla det så, från Trump då, med 30-talet. Vad var det som hände då egentligen?
Vi gick ju in i vi har det här med Wall Street som föll ihop 1929 i New York och som följdes då av den så kallade stora depressionen. Och vad som hände då under det var ju det att mängder med människor stängdes ut i arbetslöshet. Det blev oerhört tuffa tider. Och i de tuffa tiderna så blir det ju lätt att man måste kunna hitta någon sorts utväg och få gång på hjulen igen och få folk i arbetet igen. Mm. Och då tog man till tullvapnet och det blev ju allt mer, all handel, liksom, den förekom förstås under 30-talet fortsatt, men det blev ju en sorts på en helt annan nivå och mycket mindre utrikeshandel än det hade varit tidigare.
För visst var det så att presidenten i USA, Hoover, han hade ungefär samma tankar som Trump har idag, nämligen att han ville få industrin i USA att blomstra och därför infördes de här tullarna.
Ja, precis. Och just i det läget också med en jättehög arbetslöshet som ju krävde, publiken krävde ju, väljarna krävde ju att man skulle göra någonting åt det. Och då tog man till, och det här är något som ändå har förekommit tidigare i historien, att man har gjort sånt här i samband med tillbaka till 1800-talet och ännu tidigare, att man har tagit till tullar i så här lägen. Men nu blev det ju då i enormt stor skala, och framförallt var det ju USA som gick in för en protektionistisk linje. De höjde ju tullarna skyhögt upp faktiskt.
Men du såg i en gammal intervju sagt att alltså från Trumps förra mandatperiod att det var också det här som ledde till Hitlers framgångar i Tyskland.
Ja, absolut. Nej, det var det. Kollapsen som ju för det internationella samarbetet inklusive handel och allting ökade nationella motsättningar var ju starkt bidragande till Hitlers att han uttagit kom. Och då förstås den arbetslösheten som var på 30-talet som ju drabbade Tyskland jättehårt. Så det är klart att det är en av de viktigaste faktorerna bakom varför Hitler kom till makten överhuvudtaget och varför också vi fick andra världskriget. Så att det är klart att det, ska man se det så är det ju väldigt, väldigt oroväckande.
Ja, ser du sådana risker nu då för något liknande, en politisk oro som kan leda till något oönskat?
Ja, det problemet är när man börjar på det här med att höja tullar och den andra svarar då med motsvarande. Så man får ju ett sånt här handelskrig. Man vet liksom inte hur stoppar man det. Hur kan man trappa ner det liksom? Så risken är ju att det här ökar genom att nationella spänningar och globala geopolitiska, brukar man kalla det för, motsättningarna. Så det är klart att vi kan ju se fram emot att det inte blir ett världskrig. Så är det i alla fall så att det skapar en massa konfliktytor. Mm.
Och det är ju det vi ser här nu. Kina svarar idag. Vi har ju många väntar säkert på vad EU ska göra. EU har sagt att det finns en plan för att svara starkt om det skulle behövas. Men ett förslag som jag tänkte bolla med dig, det är det här att faktiskt ta ner tullarna till 0% som svar. Det var en tanke från Svensk Näringsliv igår att det skulle kunna vara en lösning. Vad tänker du om det som svar i en sån här konflikt?
Ja, jag förstår inte riktigt hur de resonerar. Dessutom så känns det ganska verklighetsfrämmande, okay, faktiskt.
Varför då?
Ja, det är därför att det naturliga sättet att försöka göra till åt en situation, det är ju att gå med samma medel tillbaka, så att säga. Och det är precis det som... Jag tror att det är rent psykologiskt och politiskt och så vidare ska vara väldigt, väldigt svårt.
Det känns, men är det det historien lär oss, att svara med samma medel?
Ja, det jag försökte säga förut, att man det här liksom trappas upp av sig själv på något sätt. Man sätter igång en process som är jättesvår att stoppa och som leder till sådär. För då någon måste i så fall då träda ur och få räkna med att det politiska priset för det kan ju bli väldigt högt, och det är väldigt osäkert vad som kommer hända i sånt läge om man gör så. Mm. Så att jag har lite svårt för att förstå hur man tänker.
Hanna Sahlberg, Kina-reporter. Jag noterade här, Donald Trump på Truth Social skrev för någon timme sedan ungefär: Kina spelade fel kort, de fick panik. Det enda de egentligen inte har råd att göra. Hur tänker du, hur långt är Kina villigt att gå i den här situationen vi har nu?
Kinas syn på frihandel är ju lite dubbel. Man vill ju ha det här systemet som är förutsägbart och där Kina kan exportera och för den delen också importera. Men man har ju unika möjligheter att stänga av kranen för vissa produkter. Det har man visat, och man skulle kunna göra det mycket, mycket svårare för amerikanska företag i Kina. Och om det här fortsätter så kan ju Kina börja spela ut sådana kort. Man kan börja inreda brottsutredningar mot amerikanska företag. Sådana saker som vi har sett i konflikt med Sydkorea, Japan tidigare. Att man börjar använda sig av smutsigare verktyg. Men det Kina sannolikt vill är ju se en nedtrappning, och det är antagligen därför man har satt hårt mot hårt. Därför att man på något sätt hoppas att det ändå ska kunna gå att lösa, att man kan växla ner tullarna, inte spä på dem.
Kina är ju ändå ett auktoritärt land och så vidare, men vi hörde Lars Magnusson prata här om risk för social oro, politisk oro. Det är sånt man ser ofta när det blir ett handelskrig, eller det är det man ser. Men de riskerna kanske inte finns i Kina.
De är väldigt någonting som partiet är väldigt förskrämt för att skulle det bli social oro, så det är kommunistpartiets värsta scenario. Det är det som man har försökt undvika genom all censur, och också att man har skyddat den kinesiska marknaden så noga att man publicerar inte öppna arbetslöshetssiffror, och man försöker att hålla miljön i Kina kontrollerad. Och det är ju det som Donald Trumps administration hoppas på, att det ska slå slint nu med den här chocken.
Det är spännande, intressant att se och följa detta såklart. Hanna Sahlberg, vår Kina-reporter här på Ekot, och vi har då också Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Tack.
Tusen förhör med elever och personal från Risbergska skolan har hållits under de 2 månader som nu gått sedan massmordet där 10 personer sköts ihjäl.
Och med oss direkt från Örebro nu, P4 Örebros Marcus Titus. Du står utanför Risbergska skolan där det här dådet skedde. Vad är det för plats du ser där idag?
Ja, vid platsen så är ju avspärrningarna borta där det under en lång tid fanns polisavspärrningar. Men just nu är det ganska så öde. Det är folk som går förbi skolan, precis som om det vore vardag. Och det är ju annars en plats liksom att sörja och att minnas de offren. Tidigare så fanns ju 10 000-tals ljus. Stod ju tända här en liten bit bort från entrén. Men där har ju det börjat växa fram en ny minnesplats igen. För det vet jag att kommunen valde att forsla bort och bevara alla de 10 000-tals ljus. Men nu har det börjat växa fram en minnesplats igen. Så det är ju fortsatt en viktig plats för de som vill komma hit och minnas. Och sen inne på Risbergska, jag kikade faktiskt in genom fönstret här i entrén. Så kan man se att det har påbörjats renoveringar och anpassningar av skolan. Alltså jag kan se att det står bockar och stegar och man har satt upp papp på golvet där inne. Och det här kommer ju, det här är för att man ska ju öppna skolan sen igen efter sommaren. Vilket har tagits emot på lite olika sätt faktiskt. Men jag vet att ansvariga politiker här i kommunen, de har ju sagt att det är viktigt att man ska öppna skolan igen Och det är då ett sätt att bevara det. För det här har ju varit en plats för utbildning länge. Det har ju länge varit gymnasieskola och sen nu blev det ju där man bland annat driver komvux. Så att det var viktigt för kommunen att kunna öppna igen.
Och idag, alltså 2 månader sedan skolskjutningen. Fortfarande kommer ju nyheter under utredningsarbetet. Idag fick vi bekräftat från polisen att gärningsmannen då, Rickard Andersson, befann sig på skolan flera timmar före dådet. Hur vet man det?
Ja, men det här är baserat på samtal med personer man haft från de som varit inne på skolan när skjutningen började. Det är alltså vittnesuppgifter man baserar det på. Och här har det ju tidigare, det har ju funnits ett glapp som man har försökt täcka igen då. Från då att gärningsmannen sågs på Örebro centralstation. Det var ju tidigt på morgonen den dagen vid 7:30 tiden. Fram till då att han ska ha setts klockan 11:30 inne på skolan. Det var den informationen vi hade tidigare. Och det här var alltså då, 11:30 var ju en timme innan första larmsamtalet som kom 12:30. Så det här bekräftar ju då alltså liksom att han varit på skolan långt innan han började skjuta. Mm.
Och Marcus, du har polisområdeschef Lars Wirén vid din sida. Tror jag.
Ja, det stämmer. Vi står utanför i Spärska entrén här. Och tänkte börja med att fråga dig, Lars. När vi pratar om utredningen, liksom vilka delar jobbar polisen med just nu?
Ja, men om man tittar på totalen vad vi gör i polisområdet Örebro län då, så har vi delat upp arbetet så att händelsen och utredningen runt den hanteras i en särskild händelse med en kommenderingschef. Och jag är inte särskilt insatt i detaljerna i det arbetet, utan mitt ansvar har mer varit att hålla ihop helheten.
Mm. Ja, jag tänkte säga det, för en del av det här är ju att kartlägga den här gärningsmannens liv, Rickard Andersson. Hur jobbar man med det idag? Kan du säga någonting om det?
Nej, alltså utredningsarbetet, jag kan inte kommentera det, för jag har inga detaljkunskaper där. Men vi jobbar ju naturligtvis med det, och det är ju viktigt att få reda på vad motivbild var och vad som var drivkrafterna för honom under den här dagen.
Mm. Ja, men hur länge kan polisen arbeta med att försöka ta reda på så mycket som möjligt från gärningsmannen?
Ja, men det är viktigt att vi gör det bästa vi kan och att vi får en så klar bild som möjligt som vi sen kan berätta för anhöriga och skadade, men också för medborgarna i övrigt och allmänheten. Så vi behöver jobba på ett tag till tills vi känner att det är tillräckligt bra.
Mm. Kommer ni gå ut med någonting information då, liksom när polisen känner att nu har vi faktiskt en klar bild och att vi kommer liksom avsluta utredningsarbetet?
Ja, men vår ambition är att göra ett avslut och ha en berättelse som vi kan berätta för allmänheten helt enkelt.
Men du, Lars, många poliser var ju på plats här där vi står. De var involverade vid händelsen. Hur mår de poliserna idag?
Jag skulle vilja säga att alla anställda hos mig är på ett eller annat sätt berörda, och givetvis på helt olika sätt. En del behöver mer omhändertagande med krishjälp och så vidare, och andra hanterar det på ett bra sätt. Men i stort skulle jag säga att vi mår bra.
Mm. Är alla tillbaka i tjänst?
Ja, i princip alla. Det kan säkert finnas undantag. Det är några få som har varit hemma alltifrån någon dag till ett par veckor.
Men du, vi ska prata lite om kommunikationen. För polisen har ju kritiserats efter massskjutningen när den inträffade. Att när man höll den här första presskonferensen, att man inte då berättade till en början att det fanns döda personer här inne på skolan. Och nyligen berättade ju lokalpolisområdeschefen att han klockan 15:30, det är ju 3 timmar efter första larmet, inte visste om någon hade dött. Alltså, hur förklarar du det?
Ja, men jag vet inte hur jag ska förklara det, eller kan förklara det. Därför att det är mycket information som är i rörelse i en sån här händelse. Och vi måste ju alltid värdera och bedöma vilken information man kan lämna, när och till vem. Och i det här fallet så valde vi att inte berätta det då vid 15:30-konferensen. Och det är ju sånt som vi kommer få hantera i den utvärderingen och uppföljningen av hur vi har hanterat händelsen. Och där ingår ju också i hur vi har hanterat media naturligtvis. Mm. Och den informationsspridning som har varit under, före, under och efter den här händelsen. Mm.
Ja, för jag tänker det, på presskonferensen, för du var ju en del av det senare skede. Men blir det inte konstigt när flera i rummet liksom vet och man har hört vittnesuppgifter berätta om att det finns död och man ser det bärs ut bårar med skynken över. Blir det inte konstigt då att inte säga mer än att det bara finns skadade?
Jo, men en viktig princip för oss har varit att vi ska berätta den information som är bekräftad och den som vi vet. Det är viktigt att vi har riktiga uppgifter. Och sen om vi har lämnat det vid rätt tidpunkt, det är ju sånt som får ingå i den utvärderingen som kommer senare.
Men kan det här vara något som skadar förtroendet för polisen? När det ändå blir sådana här spekulationer och att man tar ju, media tar ju det man liksom ser med egna ögat och det man hör från människor på plats. Alltså, kan det skada förtroendet för polisen att man är liksom ett senare skede och berättar sånt där?
Ja, men jag tycker ändå att den återkoppling vi har fått efter den här händelsen med förtroendemätningar så visar att vi har ett högt förtroende hos medborgarna. Jag tror att det är viktigare förtroendemässigt att vi berättar det som vi vet är bekräftat och sant. Och sen exakt när det kommer i tidpunkten, det kanske inte är det viktigaste.
Men du, det är ju också många som har frågor kring motivet, alltså varför gjorde det här? Alltså, vad var det som hände? Vad ledde fram till det här? Alltså, vad har man för bild just nu liksom av motivet?
Jag har ingen bild, för jag är inte insatt i den utredningen. Men det är naturligtvis den frågan som vi vill komma fram till och kunna berätta i den här slutredovisningen, den redovisning vi ska göra för allmänheten.
Ja, tack Lars Wirén, polisområdeschef här i Örebro.
Och vi tackar dig, P4 Örebros Marcus Titus.
Och nu ska vi få möta en av dem som undvek skotten under massskjutningen på Risbergska genom att lägga sig på golvet bredvid sin dödade vän. Och ytterligare en person som hade turen att vara sjuk just den här dagen.
Ja, vår reporter Karin Virenhed har besökt Sörby Ängsskolan som är en av de tre tillfälliga lokaler dit undervisningen nu har flyttat.
Hej, går ni på skolan här?
Andrei Rositski har en rökpaus utanför ingången till skolan. Han berättar att han är från Ukraina och varnar för att han inte pratar så bra svenska.
Lite engelska, lite svenska. I'm from Ukraine.
Andreis två bröder är kvar i kriget, men Andrei kom till Sverige och Örebro för 2 år sedan. Han säger att han gillar Sverige och tycker att människor är trevliga här.
I'm very like it, Sverige. Very nice people. Bra.
Men han är ledsen över att skytten på Risbergska dödade så många människor.
Many people is dead, yeah. I think it's a big problem. But we måste studera. Vi vill life here i Sverige.
Andrei vill leva i Sverige och måste lära sig svenska. Själv var han inte i skolan den där dagen när gärningsmannen började skjuta. Han pekar på magen och säger att han inte mådde bra och stannade hemma.
Nej, it's day, it's a guy shot, yeah.
Yeah.
I'm home, I'm not good.
Oh. Andrei vet inte om han hade tänkt annorlunda om han har varit i skolan under dådet. Men han ser inga problem med att skolan öppnar i samma lokaler igen. Jag är från Ukraina och jag är inte rädd, säger han.
I think it's not problem. Nej, no. I'm from Ukraine, not scared.
Hej.
Innanför portarna välkomnas man av 2 entrévärdar med gula västar. De är en del i det trygghetsskapande arbetet, säger rektor Mattias Molin när han visar mig runt i de tillfälliga lokalerna.
Så här är ju vårt café. Vi kallar det för hjärtat. Kan man fika, man kan prata. Det var det första vi gjorde ordning här. Vi har sett behovet av samtal och kunna mötas och så. Vi ser undervisningen är igång. 2 lärare som undervisar.
Är det också nytt?
Ja, det är ju en del av arbetet just nu att det alltid är 2 lärare i klassrummet. För att man ska kunna täcka upp för varandra. Någon kanske har en dålig dag eller orken inte räcker till, men då har man sin kollega bredvid.
På din tröja så står det Örebro på själva hoodien och sen har du en liten skylt där det är Örebros logga och så står det Mattias Molin.
En del av våra trygghetsarbete är ju att vi vill markera vilka som är personal här som en trygghet för eleverna. Så att vi har ju som arbetskläder våra svarta hoodie och våra namnskyltar att elevers natt ska se att det är mycket personal i korridorerna. man ska känna igen eftersom det är en stor skola. Alla elever känner inte alla lärare eller så, men då kan man se att det här är personal på skolan. Här är IT-avdelningen i träslöjden.
Ja, för det är ingen som har träslöjd här näst. Ja, hej, hej.
Så, vi har fått lappa och laga efter läge. Och de som sitter här inne, Ville, de sa att det här är vårt rum. Här finns det gott om plats.
Det känns IT-aura här inne.
Ja, eftersom vi ville skapa en plats så snabbt för att komma igång med undervisningen. Det var ju viktigt, både liksom utifrån elevernas progression i sina studier men också i krisarbetet. Det är det som både elever och lärare uttryckt som hjälpsamt. Att få ha vanlig undervisning och mötas och göra det vi är bra på och det vi ska göra.
Tanken är att alla, både personal och elever, ska få chans att återvända till Risbergska innan de öppnar efter sommaren. Ledningen var först med att få gå in i skolan igen. Och det var känslosamt, berättar Mattias Molin.
Ja, men det är klart att det är berörande. Jag har aldrig jobbat så mycket som nu. Så att ibland så känns det nästan overkligt med händelsen, men den blev ju verklig. Nu håller de på att renovera, men när vi var där fanns det ju spår av skotthål och så vidare. Men också kände jag nog någon slags änglavakt, att jag var på rätt ställe på skolan. Det hade kunnat sluta mycket värre.
Och du har ju pratat innan om också att ni hade övat just inrymning.
Det är ju skräcken, chock, tumult. Att handla rationellt då kräver ju att man är förberedd och har tränat. Och det är ju helt otroligt hur all personal har handlat. Fattat snabba beslut. Det är alldeles övertygad, det har ju räddat många, många liv.
Men sen är det en sak till som nog räddat många liv, säger Mattias Molin när vi går genom korridorerna. Många av just SFI-eleverna var inte i skolan under dådet.
Vi hade nationella prov på förmiddagen som vissa elever skrev. Och de var klara för dagen på förmiddagen. Så att på eftermiddagen var det relativt få elever på plats under själva dådet.
Vad tänker du om den grejen då, att så många inte var på plats från SFI?
Det är klart att vi är tacksamma över det. Jag hade önskat att det var en tom skola, såklart. Det hade varit det allra bästa. Men eftersom vi är en så stor verksamhet så vågar man knappt tänka tanken. Det hade varit flera hundra personer till på skolan. Det vågar jag inte ens föreställa mig. Och det har också varit lättare nu när vi startar upp skolan igen.
Utanför skolan träffar jag Marda Omar Adam som är SFI-elev här.
Jag heter Marda. Jag kommer från Etiopien.
När Marda kom till Sverige från Etiopien för 4 år sedan kunde hon varken läsa eller skriva. Hon gillar skolan och säger att hon behöver SFI för att kunna få ett jobb sen.
Läsa förstår, pratar förstår, jobba. Jag tycker om skolan mycket.
Marda vill gärna berätta vad hon upplevde på Campus Risbergska för 2 månader sedan där 2 av hennes kompisar dog. Svenskan är lite knackig och ibland tar vi om flera gånger innan jag förstår. Men Marda är en bra berättare som tar hjälp av hela kroppen när hon pratar. Hon var en av de SFI-eleverna som inte hunnit lämna skolan när skytten började avlossa skott.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Hur
brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla komma, komma. Ja, den alla korridoren.
Lärarna ropade att de skulle komma, springa bort från korridoren. Men Marda hann inte hela vägen ut. Hon såg sin kompis Bassam som låg på golvet. När skotten fortsatte la hon sig ner på golvet bredvid honom.
Bassam, den ligger.
Ja, han ligger ned.
Ja, jag tittar Bassam. Jag ligger.
Du lägger dig också?
Också. Den är ju mycket. Den är ju lite stopp.
När skotten tystnade igen började Marda springa. Men när hon såg att kompisen Bassam låg kvar ropade hon på honom. Men sen fick hon syn på magen. Den var blodig.
Bassam, nej, springer.
Nej, han kan inte springa.
Nej, springer. Tittar. Bassam, blod, magen.
Mm. Du kunde inte prata med honom?
Nej, brotar. Den är ju Bassam, död.
Mm. Marda förstod att Bassam var död. När hon kom ut gömde hon sig bakom ett träd. Nästa gång skottsalvan tystnade sprang hon mot en buss för att ta sig hem. Hon beskriver hur kroppen skakade och hjärtat slog.
Den skakar kroppen?
Jo, kroppen. Alla är jättande. Bum, 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 bum.
Hjärtat pumpar.
Jo. Springar. Jo, mycket rätt.
Efter dådet kom rädslan hon har känt i Etiopien tillbaka igen.
Mycket rädd i Etiopien. Favorari, ju samma i Etiopien.
Först kunde hon varken äta eller dricka eller sova, berättar Marda.
Sofa, nej, äta, nej, dricka, nej. Öppna och titta. Nyheter.
Marda följde dådet på skolan genom nyhetsrapporteringen. De första veckorna var hon väldigt rädd, berättar hon. Men till slut övertalade en granne henne att gå ut igen. Marda säger att en del av dem som upplevt dådet på nära håll har svårt att gå tillbaka till lokalerna på Campus Risbergska igen. Själv tänker hon att skytten var ensam och han är död. Och alla i Örebro går ju inte runt och skjuter.
Nej, alla i Örebro. Nej, den vara ensam död.
Men du är inte rädd för att gå tillbaka till Risbergska skolan?
Nej, rädd. Jo, skolan är den bra.
För Marda har stödet från omvärlden betytt mycket. Det hjälpte henne att se folkhavet som var i Örebro under tysta minuten. På tv såg hon många människors medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Örebro, alla, den är ledsa, blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på tv att han kom till Örebro.
Kung, jag tittar. Jag är hem, jag tittar. Kung är bra, tycker om.
Du blev lugn av att när kungen och alla kom hit.
Jo, alla, jag tittar. Aha, bra Sverige.
Så berättar SFI-eleven Marda Omar Adam som klarade sig undan skytten på Risbergska skolan. Och det var Karin Virenhed som var reporter.
Monica Saarinen och Mikael Sjödell var det som ledde eftermiddagens Studio 1. Vi ska fortsätta höra mer av det efter 11-nyheterna här i P1. Då ska vi bland annat höra Sundus som själv berättar om hur det var inne på Risbergska när det började skjutas. Hon var själv en av dem som flydde.
Här är Ekot. De farliga skarpa föremål som orsakat stora avspärrningar i Malmö under kvällen har nu hanterats av polisen och faran bedöms vara över. Polisens presstalesperson Evelina Olsson säger till TT att det handlade om flera handgranater som hittades i en ryggsäck. Hon kan inte uppge exakt hur många granater som nationella bombskyddet hanterade men säger att minst 10 nämndes. Och det VMA, viktigt meddelande till allmänheten som utfärdades under kvällen, har nu dragits tillbaka. Börserna har idag fallit kraftigt på många håll i världen efter beskedet att Kina svarar på de handelstullar som USAs president Donald Trump aviserat. Och Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken, tror att nedgången kommer att fortsätta så länge som hoten om kraftigt höjda tullar finns kvar.
Alla visste att Trump vill använda tullar och införa tullar, men jag tror ingen riktigt trodde att de skulle bli på de här nivåerna.
Stockholmsbörsen föll på fredagen med 4,2% och liknande nedgångar syns också på andra håll i världen. Aktiestrategen Mattias Sundling tror att en förklaring är att Donald Trumps tullhot kan ha underskattats och att de kraftiga reaktionerna alltså beror på att de aviserade höjningarna är högre än vad bedömarna räknat med. Och om tullarna blir verklighet, ja, då kommer världsekonomin att drivas in i en lågkonjunktur, tror han.
Om de blir det och det blir en recession så kommer börsfallet att bli större än så här. Jag personligen tror inte att de här tullarna blir bestående utan att det här i slutändan ändå är ett, liksom ett förhandlingsvapen. Och då tror jag egentligen inte att det ska behöva komma ner så mycket mer. Men det blir, alla håller på att försöka bestämma sig för vilken bedömning man gör av Trump och vad han egentligen vill uppnå med de här tullarna.
Vad grundar du din optimism på?
Det vore överdrivet destruktivt om man driver igenom de här tullsatserna. Det tror jag faktiskt alla vet, inklusive den amerikanska regeringen. Och om man tittar till exempel på USA, Mexiko och Kanada, så har man ett exempel. Mexiko och Kanada undantogs ifrån de här tullarna i onsdags. Och där finns ett avtal att bygga på. Och jag tror att det är någon slags modell för hur det kommer att spela ut i de övriga regionerna också.
Säger Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken. Reporter Per Kudo. Och betalföretaget Klarna pausar nu sin planerade börsnotering efter de senaste dagarnas turbulens på börserna. Det här uppger källor till Wall Street Journal. Att fullfölja planerna på börsnotering vore för riskabelt för bolaget, säger Peter Malmqvist som är fristående ekonom.
Alltså det vi ser igår och idag på alla börser, det är bland det värsta jag har sett. Så att jag är inte det minsta överraskad, eller snarare det är precis vad jag förväntar mig.
Peter Malmqvist är övertygad om att Trumps besked om handelstullar är anledningen till att Klarna nu pausar bolagets börsnotering. Att få investerare att satsa på aktier i ett relativt okänt bolag på amerikanska börsen i det här läget är nästintill omöjligt, säger han. Och tillägger att det inte är ovanligt att bolag gör så här för att vänta in ett bättre läge på börsen.
Man förbereder sig på olika sätt att komma in på börsen. Och det är en så pass lång bana fram till börsen så hela företaget är inställt på det. Det brukar ytterst sällan inte bli av. Utan det är att man plockar upp det i ett senare läge när marknaden har stabiliserats. Och det brukar vara ungefär ett halvår, 8 månader eller någonting sånt. När man väl tänker sig att plocka upp noteringen igen, då kommer man ju behöva göra om många av de här processerna. Så att ställa in en börsnotering, det är ingenting som bolagen gör lättvindigt eller någonting sånt.
Säger Peter Malmqvist, fristående ekonom, reporter Ida Svansbo. Och Ekot har sökt Klarna som inte vill kommentera uppgifterna. Över 93 000 personer har anmält sig till högskoleprovet imorgon, den högsta siffran på 10 år. Och enligt provsamordnaren Shirin Mavadati vid Universitets- och högskolerådet kan det oroliga omvärldsläget vara en förklaring.
Och ett sätt att trygga sin framtid är ju att utbilda sig, och högskoleprovet är ju ett bra sätt att kunna trygga sin plats på en utbildning.
Högskoleprovet har funnits i Sverige sedan 1977. Eftersom ett bra resultat kan leda till en plats på en högskoleutbildning är säkerhetsarbetet runt provet omfattande, enligt Shirin Mavadati.
Det är otroligt mycket säkerhet när det gäller högskoleprovet överlag, kan vi ju säga. Och det märker ju de flesta deltagare liksom, i att de måste legitimera sig, de får bara skriva i den lokalen de har blivit kallade till.
Hur många som varje år anmäls för fusk är belagt med sekretess enligt Shirin Mavadati. Men sedan säkerhetskontroller vid ut- och inpassering infördes har det blivit lättare att upptäcka otillåtna medel.
Det är precis nästan som att gå igenom en säkerhetskontroll på flygplatsen.
Ungefär 93 300 personer har anmält sig till vårens prov som traditionsenligt skrivs med papper och penna. Och 50 ton pappersmassa har gått åt för att trycka upp alla provhäften.
Om jag räknar lite snabbt här så tror jag att det hamnar på att ett prov för en deltagare går på 400 gram.
Reporter Alexander Jakobsson. Det är brist på nötkött i många svenska butiker. Antalet nötkreatur har minskat stadigt under de senaste 30 åren i Sverige. Något som Mikaela Jonsson, vice ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, förklarar så här.
Nej, men den största anledningen handlar ju faktiskt om en för låg lönsamhet under en för lång tid. Vi behöver öka lönsamheten. Det är först då man vill satsa på sin produktion, utveckla den, bygga ut eller öka.
Och kötthandlaren Tolga Unal i Stockholm känner av köttbristen.
Våra slakterier som vi jobbar med till exempel meddelar oss att den där tillgången som vi har haft i alla år som vi har jobbat med dem finns inte. Det börjar minska.
Och så vädret. Imorgon väntas sol som i Östersjölandskapen och Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. Temperatur från i sydväst knappa 10 plusgrader till längst i norr runt 0 eller enstaka minusgrader. Ekot Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Det
har gått 2 månader sedan massakern på Campus Risbergska i Örebro. Vi ska träffa kuratorn Sundus som var med då och berättar om vad det var som hände inne på skolan under skottlossningen. Israels förslag att kunna flytta palestinier från Gaza kallas etnisk rensning av Arabförbundets tidigare ordförande. Vi hör ett reportage. Monica Saarinen och Mikael Sjödell gjorde eftermiddagens studie.
Ja, vi återvänder till Örebro 2 månader efter att Rickard Andersson sköt ihjäl 10 personer på Campus i Risbergska innan han tog sitt eget liv.
En som var där inne på skolan när allt hände, det är Sundus Davoodi. Välkommen till Studio 1.
Tack snälla.
Du arbetar som kurator på Risbergska. Jag tänkte om du ville börja med att ta oss tillbaka då till tisdagen den 4 mars. Var var du någonstans när du upptäckte att någonting hände på skolan?
Ja, det var 4 februari då. Det är den dagen, det vill jag bara berätta här med alla mina känslor och tankar som dyker upp just nu faktiskt också. Jag var i skolan, det är en vanlig dag, en fin dag. Vi är i skolan i vår trygga miljö. Jag var med mina 2 kollegor. Vi satt och åt mat på matsalen där och njöt av fisken som var väldigt god. När vi var klara faktiskt, det var nästan 12:30. Vi gick iväg för att kunna bara lämna våra tallrikar och bestick och glas enligt den sorteringen vi har i systemet i skolan. Och där befann oss i korridor A som heter. Där och då, jag hörde första faktiskt skottet. Och då blev jag lite så här, när det blir det här, man vet inte om det är fantasi nu i huvudet eller verklighet eller stämmer inte. Men jag kände och jag visste att det var ett skott. Efteråt, väldigt, väldigt kort tid, kom det andra skottet. Och där och då kände jag att det här är en skolskjutning. Det är någon person som skjuter i alla fall. Och då sprang jag tillbaka till skolrestaurangen. Jag befinner mig fortfarande i A-korridoren. Och när jag gick tillbaka, då som jag kommer ihåg det faktiskt, att jag skrek med all kraft jag hade inom mig själv. 2 gånger att någon skjuter. Där jag kunde komma fram i alla fall.